Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Med mig Karin André och med dig Anna Sandell. Man känner ju att hjärnan blir bara sämre och sämre just nu.
Ja.
Eller hur?
Men det kommer vara så fräsch 1 januari.
Kanske i alla fall andra. jag känner ju, det är verkligen, det är som att jag skumtomtar i hjärnan liksom. Därav kommer det här bli räknat. Vad bra att jag har valt ett japanskt fall den här veckan.
Så härligt, se fram emot det. So, what do you got in store for us today?
Men jag har ett japanskt fall, som sagt. Tre offer och fruktansvärt sorgligt, kan man säga. Vad har du?
Jag har ett också väldigt sorgligt fall med lite av en gärningsmanna chase. Alltså jakt, heter det.
Jag gillar när du berättar sådana historier. Du är väldigt bra på att beskriva det, tycker jag.
Tycker du?
Ja, det tycker jag.
Tack.
Så det ser jag fram emot. Men du, det börjar ju lacka mot jul, kan man säga. Och jag tänker att vi kan säga det. Att vi kommer släppa avsnitt även under julen. Vi kommer göra sådana här lite specialavsnitt där det är ett avsnitt per vecka. Eller hur?
Exakt.
Nej, ett fall per avsnitt. Det är det jag ska säga.
Och att jag bara,
exakt så. Exakt så är det. Så att ni kommer kunna lyssna på nya fall från oss även under jul- och nyårstiden. Vi fortsätter också släppa Patreon-avsnitt, precis som vanligt. Nästa veckas Patreon-avsnitt, eller jo, nästa veckas. Då kommer jag berätta om ett svenskt triangeldrama. Ett fall i veckans eller månadens Patreon-fall. Så om man vill lyssna på det så kan man gå in på patreon.com/mordmotmord, bli medlem där, eller så kommer jag nog lägga upp så man kan köpa det bara avsnitten som vi har fall i. Så är det.
Ja, jättebra. Jättebra.
Men du, jag tänker att nu sätter vi igång.
Det gör vi.
Okej, Anna, idag ska vi som sagt till Japan. Och vår historia börjar i en stad som heter Yamaguchi, så nära Tama. Men det är
alltså
inte.
Det var det enda jag kunde tänka också.
Jag vet. Där en pojke som får namnet Yukio Yamaji föds i augusti 1983. Och det är en hel del, det finns ganska mycket typ luckor i källmaterialet kring det här fallet, ska jag säga redan från början. En del oklarheter kring vad som egentligen har hänt och sådär. Så att jag försöker liksom navigera det under de förutsättningarna the best I can. Men en lucka är då att det inte står någonstans vad hans föräldrar heter. Men han var i alla fall deras enda barn. Och familjen hade en hel del ekonomiska problem. Jag vet inte heller vad hans pappa jobbade med. Men hans mamma jobbade i någon slags butik. Och när Yamaji var ungefär 12 år gammal dog Yamajis pappa på grund av skrumplever. För att han hade liksom alkoholproblem. Oj. Typ. Och efter det blev ju deras situation förstås ännu svårare. Liksom. Förstås rent känslomässigt men också ekonomiskt. Och Yamaji hade det inte heller lätt i skolan. Han var inte så bra i skolan, liksom. Men han hade också svårt socialt. Och framförallt så blev han osäker av tjejer. Hans problem blev föga förvånande bara sämre då efter att hans pappa hade dött. Och han blir liksom, alltså från att han kanske har varit mer av en sån, men att han har bara dratt, ensam, varit väldigt ensam och dratt sig undan typ, så blir han också typ så utåtagerande i sociala sammanhang. När han blir, när han känner sig pressad, eller vad man ska säga. Så att han blir liksom våldsam. Och han slår till exempel sönder ett fönster i skolan vid ett tillfälle.
Oj.
Och jag gissar att allt det här sammanlagt, alltså hans akademiska utmaningar, hans sociala utmaningar och hans familjs ekonomiska utmaningar, gjorde då att han liksom hoppade av skolan redan i högstadieåldern och började jobba med att sälja tidningar efter det. Och under den tiden så lyckas Yamaji träffa en kvinna som han faktiskt vågar prata med, oklart hur, och inleda någon slags relation. Det är också lite oklart alltså exakt omfattningen av den här relationen. Men Yamaji är i alla fall superkär i henne. Man vet också att hon är över 20 år gammal. Han är mindreårig, han är typ 16 vid den här tiden. Och det är oklart om hon vet hur gammal han är när de börjar träffas. Men till slut är det, verkar det som att hon typ kanske får reda på det. Och efter ett tag så då gör hon slut med honom. Och det gör honom inte alls glad. För han vill som sagt fortsätta. Alltså han är typ lite besatt av henne. Han har också problem på hemmaplan. Hans mamma har stora skulder och har börjat låna pengar av honom för att täcka dem. Men han typ tycker inte att han märker någon skillnad på skulderna. Alltså han är som att situationen aldrig blir bättre, tycker han. Och när han frågar sin mamma vad pengarna hon lånat går till, så vägrar hon säga det. Och det gör honom arg liksom. Och när hans mamma får reda på, och man vet då inte vad hon heter, det finns liksom, det står ingenstans vad hon heter, hans mamma. Men när deras situation, deras relation kommer typ bli ännu sämre, för hon får då reda på att han träffar den här kvinnan som ju ändå är vuxen och han är mindreårig liksom. Och hon är inte nöjd med det liksom. Det kan man ju förstå.
Absolut.
Hon börjar ringa till den här kvinnan och enligt de flesta källor så ringer hon och säger ingenting i telefonen. Vilket ju inte är ett givet sätt att hantera det. Enligt andra källor så typ ringer hon henne och säger så här: du får inte vara ihop med min son. Eller typ enligt vissa källor så är det hon som berättar för kvinnan att han, att Yamaji är mindreårig. Men okay, hon liksom, hon försöker helt enkelt avstyra den här relationen. Så mycket kan man säga. Och det gör honom svinarg liksom. Och en dag så kommer liksom den här våldsamheten som han har i sig att då totalt eskalera och liksom ta sin fulla kraft mot just hans mamma. Han kommer senare säga att det är för delvis för att hon tar hans pengar då och vägrar säga vad de pengarna går till, och för att hon försöker hindra honom från att vara ihop med den här kvinnan som han då älskar. Han är 16 år gammal i slutet av juli år 2000 när han attackerar sin mamma med ett baseballträ. Och han slår henne alltså otroligt många gånger, och du vet, slår också sönder glas som hon typ skär sig på och så här. Det är liksom ett fruktansvärt våldsamt mord helt enkelt. Alltså hon är oigenkännlig när hon väl hittas typ. Och vad som händer efteråt skiljer sig beroende på vilken källa man använder sig av. Alltså enligt vissa ringer Yamaji polisen själv och berättar vad han gjort. Enligt andra bjuder han in tjejen han är kär i på lunch, och det är då hon som upptäcker hans mammas kropp och ringer polisen. Oavsett så grips Yukio Yamaji kort efter att han har mördat sin mamma. Han är ju jätteung. Han är bara 16 år gammal, och det tar rätten förstås i beaktning. Han är dessutom aldrig dömd eller åtalad tidigare, och han erkänner mordet, och man kommer fram till att det inte är planerat liksom. Så det finns en rad förmildrande omständigheter, eller vad man ska säga. Han kommer att åtalas i någon slags familjedomstol typ. Och där anser man att han kan rehabiliteras och dömer honom till ungdomsfängelse, eller nästan typ kanske ett ungdomshem kan man nog säga. Han tillbringar 3 års tid på det boendet eller det fängelset. Efter det så anser man att han är rehabiliterad rent liksom psykiskt, och man släpper honom fri i oktober 2003. Han är då 19 år gammal, har ju inga föräldrar. Han bor först i någon slags utslussningshem i Yamaguchi, och sen så flyttar han till sin mormor något tag. Men hon försöker typ få honom att gå till sin mammas grav, och han typ är så här: jag vill inte vara någonstans där hon är typ. Och kort därefter så lämnar han också sin mormor och kommer inte tillbaka igen liksom. Han bestämmer sig för att försöka hitta den här tjejen som han har varit kär i tidigare. Men trots att han då försöker många gånger och länge så lyckas han aldrig med det. Jag gissar helt enkelt att hon har lämnat det här området. Förståeligt nog. Så att han börjar liksom leva... Han lämnar då sin mormor, han har inga föräldrar. Alltså han har ju egentligen inga liksom kopplingar till samhället typ. Han börjar jobba på en typ av spelhallar som är vanliga i Japan, där spel, alltså spel är i väldigt stor utsträckning förbjudet typ. Och så har de någon slags, alltså de har typ en typ av spelhall som, där de gör en liten lösning så att de typ kommer runt det. Alltså du vet, det är någon sån grej. Så att han börjar jobba där och han börjar också stjäla pengar från sin arbetsplats. Och när han är där och jobbar så träffar han ett gäng andra personer som livnär sig på att delvis jobba, men kanske framförallt stjäla på, liksom från den här typen av arkadhallar då. Och han börjar, de är typ, lever lite så här kringflackande liv, alltså de drar runt mellan olika städer och olika spelhallar typ. Så han börjar resa runt med dem kan man säga. Och så att han är med dem, men det är inte som att de är goda vänner på något sätt. Han är fortsatt socialt awkward. Och de tycker nog att han är konstig, helt enkelt. Men han är med dem. Han har också fortsatt svårt att prata med tjejer, kvinnor. Det vet, det finns någon historia om hur de är på en sån hostess club. Och att de bara såhär, inte ens då vågar han prata med kvinnor, typ. Och jag vet inte hur länge det här liksom kringflackande livet pågår. Nej, men... när det börjar bli höst 2005, alltså 2 år efter att han frigavs, så bosätter sig Yukio Yamaji i ett lägenhetsområde i Osaka. Och i samma område kommer han snart att få upp ögonen för 2 systrar. De heter Asuka och Chihiro och har familjenamn Ohara. Asuka är 27 år gammal och Chihiro är 19. Och de delar alltså då en lägenhet i samma område som han bosätter sig i.
Okej. Okay.
Det finns inte heller särskilt mycket information om de här systrarna. Det man vet är att så här, de känner inte Yamaji. De har åtminstone inte sagt till någon att de märker av honom, typ. Men han blir allt mer obsessed vid dem, kan man säga. Och särskilt vid Asuka, som han tycker påminner om. Alltså påminner om hans första kärlek, den här kvinnan då i Yamaguchi. Så han börjar ägna sina dagar åt att ta reda på mer om de här systrarna. Han följer efter Asuka för att ta reda på var de bor. Och här är händelseförloppet lite oklart, men det verkar som att han bryter sig in i en lägenhet bredvid systrarnas. Och även om ingen är hemma där så blir han ändå på något sätt typ påkommen. Eller så här, man vet om att han har gjort det här typ.
Mm.
Och polisen är inblandade och vet om att han har gjort det. Och enligt vissa källor har han också typ hållit på och mixtra med elen till systrarnas lägenhet de här dagarna eller den här perioden liksom. Han är bara 22 år gammal och har blivit släppt från ungdomsanstalten bara 2 år tidigare och är liksom helt uppenbart på väg att totalt liksom tappa kontrollen, helt enkelt.
Mm.
När Asuka kommer hem från jobbet den 17 november 2003 är Yukio Yamaji i hennes lägenhet. Han attackerar henne med en kniv och mördar henne på ett liksom fruktansvärt sätt. Och när hennes yngre syster Chihiro kommer hem till lägenheten senare samma dag går hon då samma öde till mötes. Så han väntar i lägenheten på den andra systern liksom. Efter dubbelmordet så tar han en cigg på balkongen i systrarnas lägenhet och tar också med sig Asukas tändare därifrån. Men innan han går så tänder han eld på rummet där kropparna ligger och sen så liksom lämnar han brottsplatsen. Kort därefter kommer brandkåren till platsen och det är snabbt tydligt att de 2 som har hittats döda i lägenheten inte då har dött av branden utan att ett liksom fruktansvärt våldsamt brott har begåtts. Och det går väldigt fort innan liksom misstankarna riktas mot Yamaji. Delvis då för att han nyss har blivit anklagad för att ha brutit sig in i lägenheten bredvid systrarnas. Och när man då tittar på hans historia så kan man ju då konstatera att han har begått det här fruktansvärda mordet på sin mamma innan liksom. Så de plockar först in honom för inbrottet. Alltså det som att de liksom vill... du vet, det känns som att det är ganska vanligt att de gör så. Att man liksom först tar in någon för, något, för någonting och sen konfronterar man med det här andra brottet. Liksom. Och han kommer också då snart att erkänna att det är han som har mördat systrarna Urhara. Och han säger att motivet helt enkelt är att han ville mörda. Han säger till polisen att han aldrig kunde glömma känslan han fick när han mördade sin mamma. att han liksom ville se blod igen. Han säger också att det hade kunnat vara vem som helst som föll offer för liksom viljan att mörda typ.
Hur fan?
Han säger till polisen att han har grävt ner mordvapnet vid någon slags alltså typ religiös, alltså det beskrivs som a shrine i engelskspråkiga källor. Och mycket riktigt så hittar polisen också kniven just där han har sagt att den ska vara. Liksom. Det råder alltså inget tvivel om att Yukio Yamaji är skyldig, men är han tillräknelig? Hans försvarare menar initialt då att han är sjuk och att han liksom inte har kunnat skilja på rätt och fel. De får också igenom någon slags rättspsykiatrisk undersökning som enligt vissa källor visar att han liksom är på, alltså att han har ett autismspektrumtillstånd. Jag säger förstås inte att det är någonting som gör att man mördar sin mamma och två andra personer. Men det är liksom vad försvaret lyfter fram. Mm. Enligt andra så säger de så här, enligt andra källor så är det så här, den rättspsykiatriska undersökningen visar att han, alltså att han har någon slags neuropsykiatrisk tillstånd eller någon slags psykisk sjukdom. Lite oklart. Men att det inte, man inte specificerar vad. Så det är liksom inte helt tydligt vad den kommer fram till. Men domaren menar att han har varit tillräknelig och att han kunde ställa sin förrätta då. Och han verkar inte ha, alltså han erkänner morden. Det finns något slags initialt mål från försvaret då när det blir rättegång om att försöka undvika dödsstraffet helt enkelt. Men det visar sig inte vara det lättaste för att deras klient vägrar då säga typ så här, att han har någon, känner någon slags skuld överhuvudtaget. Utan enligt vissa källor säger han till och med att han hade dödat igen om han fick chansen.
Oj.
Domarens ståndpunkt blir att om han hade uttryckt någon slags ånger hade kanske inte dödsstraffet varit på bordet. Men så var det ju inte nu då. Utan Yukio Yamaji dömdes till döden för mordet på Ohara, Asuka och Chihiro. Som den då yngsta att få dödsstraff i Japan i modern tid. Han bestämmer sig för att inte överklaga straffet. Utan det verkar till och med som att han är så... Ja, absolut. Typ. Det är inga konstigheter. Liksom. Så han kommer att tillbringa sina sista år i livet på death row på ett fängelse i Osaka innan han avrättas den 28 juli 2009, bara 25 år gammal. Ingen familjemedlem eller släkt, eller det är ingen där när straffet utdelas, och han har heller inga sista ord.
Oj.
När systrarna Chihiro och Asukas pappa Uhara Kazuo blir informerad om att mannen som dödade hans döttrar nu själv är död, är han lättad. Han är bara 60 år gammal men har själv haft, eller han har haft någon slags hälsoproblem åren tidigare och även fått en stroke året innan. Och han säger till tidningen Japan Today att så här, vad kommer först? Min egen död eller avrättningen? Det är allt jag kunnat tänka på. Nu har jag i alla fall något att berätta för mina döttrar när det väl är dags för mig att träffa dem typ.
Gud. Alltså just att, det där att, att veta att det hade kunnat, alltså så, om det nu var så som han säger att det hade kunnat vara vem som helst.
Mm.
Och så är det ens egna familj.
Verkligen. Och också det här att så här, han har ansetts frisk av liksom samhället, eller vad man ska säga, bara 5 år tidigare. Då har han liksom bara släppts ut typ vind för våg. Alltså, jag kan tänka mig typ, alltså, vad innebär det att vara, vad de då säger då, så liksom så, psykiskt rehabiliterad? Vilken typ av vård har han fått? Typ? Och sen så bara, nu är han frisk och sen så går det... Alltså inte så många år. Nu ska vi se, det gick ju 2 år mellan att han släpptes och att han begick det här mordet.
Oh,
5 år mellan mordet på hans mamma och mordet på systrarna.
Uff.
Jag har läst nyhetsartiklar på Japan Today och Japan Times. Det är väldigt svårt att säga Japan på engelska. Japan. Jag har läst på Japan. Japan.
Vad säger man?
Man säger väl Japan.
Ja, man säger väl det, men det låter, det känns svårt att säga, och det låter
helt stört.
Mm. Det låter som att du är lite tjusig.
Ja. Och det är ju. Jag har läst på en sida som heter Japan Innocence and Death Penalty Information Center. Två olika mediumartiklar skrivna av Natasha Lee och S.A. Osborne. Och på Morbidology och på Wikipedia. Och sen har jag lyssnat på poddarna Confessed, Obsessed och Murder Me on Monday, som båda två har varsitt avsnitt om Yukio Yamaji och morden på hans mamma, systrarna Ohara, Chihiro och Asuka.
Tufft.
Tack för att du lyssnade.
Tack Karin. Mariah Wilson, också kallad Mo, föddes i maj 1996 i New Hampshire i USA. Hon växte upp med sin familj i Vermont och hela familjen var liksom väldigt sportig. Hennes pappa hade varit med i USAs skidlandslag och även hennes faster tävlade i någon skidgren i OS. Och utöver de som liksom var professionellt aktiva som skidåkare, så var alla andra det också. De liksom levde ett väldigt outdoorsy liv helt enkelt. Och även Mo då började ju av naturliga skäl åka skidor tidigt, och hon började också tävla professionellt i alpin skidåkning som tonåring, och hon var liksom väldigt duktig. Så 17-åring kom hon trea i nationella downhill-mästerskapet, och under sin skolgång så var hon kapten för skolans fotbollslag, och du vet, hon var
en sportig tjej.
Men trots då att hon hade en väldigt lovande framtid inom skidåkning, så när hon började på college så lämnade hon skidorna bakom sig och började då istället syssla med något som kallas för gruscykling.
Nej tack.
På engelska gravel. Nej, jag känner också verkligen nej tack. Det är någon typ av off-road cykling.
Jag fattar.
Och på en sån här gruscykeltävling träffade Mo ett annat cykelproffs, en man vid namn Colin Strickland. Och Colin var 10 år äldre än Mo och han var liksom the it man inom gruscykling. Mm. Han hade vunnit jättemånga tävlingar, han hade stora sponsorer, han sponsrades bland annat av Red Bull. Så han var verkligen lite av en grej i den här världen. Och trots att det var åldersskillnad mellan dem så var de samma skrot och korn. Det var inte bara att de båda var så här väldigt tävlingsinriktade och väldigt duktiga, utan båda var väldigt utåtriktade, glada, härliga personer. Och de inledde en kort och intensiv romans som varade alltså i typ någon vecka. Alltså typ 2 veckor.
Lagom. Det tycker jag är lagom.
De var liksom... Ja, det var kort och intensivt. Mm. Men under den här korta perioden då, som de ändå liksom dejtade, så hann de hänga ute mycket på stan. De hängde i Austin. Jag vet inte exakt varför där. Men de, jag vet visst varför. För Colin bodde i Austin. Så de var ute och så här hängde, träffade mycket kompisar inom cykelcommunityt, men också liksom flera av hans vänner och sådär. Men sen så liksom skildes de åt och det verkar som att det var som vänner. Inga direkta hard feelings. Det var bara mer så fling along the way. Och Colin blev ihop igen med sin tjej som var så, som kallad on again, off again relation. Så han blev ihop med henne igen. Caitlin Armstrong hette hon. Och både Mo och Colin fortsatte med sina liksom separata liv. Mo, som bott länge i Kalifornien, planerade att flytta hem till Vermont och istället utgå därifrån. Hon ville ha typ en mer fast punkt i livet där hon hade ett sammanhang, och hon ville gärna ge tillbaka till sin hemstad som hon tyckte hade gett så mycket till henne liksom. Så hon hade typ så här planer på att flytta hem dit, öppna ett café och samtidigt cykla såklart, men mer liksom grunda sig typ. I maj 2022 var Mo på väg till Hiko för att delta i ett cykelrace som heter Gravel Locos Race. Och på vägen dit så stannade hon till i Austin för att träffa en vän eller hälsa på en vän. Och den 22 maj då, så hon bodde hemma hos den här kompisen i Austin. Och den 22 maj så berättade Mo för den här kompisen att hon skulle åka och träffa Colin. De skulle åka och bada och sen skulle de gå ut och käka, vilket de också gjorde innan Colin körde hem henne på kvällen. Han lämnade henne strax efter 8:30 på kvällen utanför den här kompisens lägenhet, och hon gick upp i lägenheten. Kompisen hade ett så här kodlås på dörren, så hon fick en notis när Mo klev in i lägenheten runt 20:40. Och den här kompisen kom hem en knapp timme senare. När kompisen kom hem så möttes hon av en helt obegriplig och fruktansvärd scen. På hennes badrumsgolv låg Mo omgiven av blod. Och kompisen förstod liksom inte vad som hade hänt. Hon har beskrivit det som så här: det måste ha varit en olycka, har hon ramlat? Att du vet, att hon direkt började tänka att så här, det måste vara en fruktansvärd olycka som hände. Så hon kallade på ambulans och vid tiden så kom blåljuspersonal till lägenheten och de påbörjade hjärt- och lungräddning, men Mo kunde inte räddas. Det visade sig att Mo hade blivit skjuten 2 gånger i huvudet och 1 gång i bröstet och hon var liksom verkligen, det verkar som att hon fortfarande kanske hade puls när ambulanspersonal kom dit, men det är lite otydligt. Hon överlevde inte.
Men gud.
Så hemskt verkligen. Och det blev väldigt snart tydligt för polisen vad Mo hade gjort kvällen innan hon blev mördad. Hennes vän berättade att hon varit med Colin och i hennes telefon så kunde de läsa meddelanden liksom, och se hennes kontakt med Colin helt enkelt. Så polisen kontaktade honom och han bekräftade att han hade haft en relation med Mo och att de varit ute kvällen innan. Han berättade att han lämnat av henne på, de hade, liksom, han hade kört hem henne med sin motorcykel och sen hade han åkt hem. Och hans berättelse liksom checked out, man kunde följa hans väg hem på olika vis. Och det fanns liksom inte något sätt som han hade kunnat hinna att mörda Mo helt enkelt. För att de, ja, du vet, det fanns, han fanns på olika övervakningskameror och så vidare. Inom ganska kort tid så kunde de också då konstatera att Colin hade något år tidigare köpt en sådan pistol som används för att skjuta Mo. Så även liksom, de kan se att typ, det var den här typen av kula som hör till den här typen av pistol. Och den här typen av pistol har han då köpt för några år sedan. Och när han får frågan om det så är han så här, ja, men det stämmer, men jag köpte den, men det är inte min pistol. Jag har gett den till en person i min närhet för att den personen då ska kunna känna sig mer trygg när den är ute liksom. Och personen som hade då fått den här pistolen var då hans on and off flickvän Caitlin Armstrong.
Oj.
Mm. Polisen började också såklart titta på så här övervakningskameror som låg på den här gatan där Mo's kompis lägenhet låg. Och de kunde se då på övervakningsbilder att 10 minuter innan Mo lämnades av Colin så hade en stor svart jeep kört långsamt ner för gatan och stannat precis i höjd med den här kompisens lägenhet. Där hade då liksom bilen stannat till och de kunde se att någon klev ur bilen, men de kunde inte se vem det var och de kunde heller inte se registreringsnumret. Det de kunde se på bilen var en väldigt tydlig sak, eller vad man ska säga, för det var nämligen en väldigt speciell cykeltransport.
Okej.
Och när polisen kom till Collins hus någon dag senare så stod något väldigt intressant på uppfarten. Nämligen en svart jeep med en väldigt speciell cykeltransport. Och bilen var då inte Collins utan visade sig tillhöra samma person som han hade gett en pistol till några år tidigare då. Nämligen Caitlin Armstrong.
Men gud.
Mm. Och Caitlin och Colin hade varit tillsammans till och från under flera år. Och de var inte bara ihop utan de var också liksom business partners. För att just, alltså de tillverkade just den här typen av cykeltransporter som hon hade på sin bil. Och för hon var hobbycyklist, han var ju liksom professionell. Men hon hade väl antagligen börjat cykla med honom liksom så också. Och de drev då det här bolaget ihop. Och utöver det så var Caitlin yogainstruktör. Colin kunde inte tänka sig att Caitlin hade någonting med mordet på Mo att göra. Han var så här, hon skulle aldrig kunna göra en sån här fruktansvärd grej. Mm. Han menade också att Caitlin inte visste om att att de ens hade dejtat. Och han berättade då, precis som det var, att den relationen mellan dem hade varit kort. Men han berättade också att när de hade haft kontakt, alltså han och Mo hade haft kontakt efter att de hade brutit. Men Caitlin hade inte kunnat veta om det, för han hade bytt namn på Mo i sin telefon och döpt hennes kontakt till typ ett killnamn istället. Liksom.
Ja, för det är ju verkligen inte suspicious.
Nej, verkligen.
Eller liksom, man bara, då känns det inte som att det var bara vänner.
Verkligen, och det verkar vara lite så här, han har liksom playat dem lite, verkar som. Och den här Mo har typ också varit så här, jag behöver veta typ var vi står och lite så. Så att det var verkligen inte helt okonserat. Nej. Men han menar då så här, det fanns helt enkelt inte något motiv för Caitlin att göra det här. Hon visste inte om det och hon var heller inte en svartsjuk person. Andra källor i närheten av Caitlin berättade att hon absolut hade vetat om det här och att hon då inte hade uppskattat Mo och Collins korta fling. Hon hade varit otroligt störd över att de liksom var ute bland vänner och kollegor som ett par. Hon hade också vetat om och inte uppskattat att de så här fortsatte träffas genom cyklingen. Alltså för att de var ju alltid på samma tävlingar. Mm. De liksom rörde sig verkligen i samma kretsar. Så även när liksom den här, deras romans var över så hade de fortsatt att ses. Och det gillade hon liksom inte. En vän till Caitlin ringde in ett anonymt tips till polisen. Där hen berättade att Caitlin hade liksom uttryckt en extrem svartsjuka mot Mo. Caitlin skulle ha sagt att hon ville döda henne och då hade den här kompisen sagt så här, men så har vi alla känt liksom, jag fattar typ. Varpå Caitlin hade varit så, nej jag menar det verkligen, och sen sagt någonting om ett vapen, och det är lite oklart exakt vad hon sa, men antingen var det så här, jag har ett vapen, jag ska skaffa ett vapen eller jag ska träna på att skjuta. Men hon har liksom sagt någonting som den här kompisen, när det hände, bara var så här, det här är, det var fucking weird typ. Det visade sig då också att hon hade begått ett brott tidigare, och det var ett brott av något mildare karaktär. Något år tidigare så hade Caitlin besökt en skönhetsklinik och fått botox för alltså tusentals kronor, och när hon skulle betala så hade hon i kassan sagt att hon så här, vänta förresten, jag ska hämta mitt andra kort i bilen. Och som var så här, jag lämnar det här kortet som, vad säger man, pant typ. Medan jag ska hämta mitt andra kreditkort. Är det okej typ så? Och då var de så här, ja, gör det du. Men hon schappade och kom liksom aldrig tillbaka och gjorde rätt för sig. Så hon hade liksom lämnat ett kort utan täckning. Så hon hade helt enkelt stulit botox då för typ 10 000 kronor. Så att, apropå det som du sa i ditt fall, att man plockar in någon för andra saker. Och det var det de kunde göra då, för det fanns en typ, ja, hon var efterlyst helt enkelt för det här. Och hon förhördes då och nekade såklart till att veta någonting om mordet. Och på grund av ett administrativt fel i hennes typ arresteringsorder, det var något stavfel på hennes namn eller någonting sånt, så tvingades polisen att släppa henne helt enkelt. Och efter det förhöret så sa Caitlin till Colin att så här, jag och mina föräldrar, jag behöver typ ta det lite lugnt bara.
Mm.
Och så gjorde hon det. Och tre dagar efter att Mo mördats så gick det ut liksom en riktig arresteringsorder för Caitlin på mordet på Mo. Men då var Caitlin spårlöst försvunnen. Polisen var ganska säkra på att det var hon. De hade vittnesmål ju om att hon var otroligt svartsjuk på hela situationen. Och även om Colin då var säker på att hon inte hade vetat om att de var ihop, så var det ju väldigt tydligt att hon hade gjort det. Hon hade också alla lösenord till hans, du vet, till alla devices. Hon kunde läsa hans sms på datorn och sådär. Hon hade också Colin på hitta vänner i sin egna telefon.
Så hon kunde se vart han hade släppt av henne.
Exakt så. Polisens teori var då så här, hon visste att han skulle hänga med honom, eller med Mo. Och hon, så hade hon liksom hållit koll på då dem. Vilket är så obehagligt. Så att när hon såg att de lämnade restaurangen och var på väg hem, så åkte hon helt enkelt dit och väntade på Mo. De var också ganska säkra på att hon hade använt den här hitta-funktionen, eftersom Colin åkte motorcykel. Så att så här, det är också omöjligt att skugga en motorcykel i en bil. För att en motorcykel kan ju liksom köra vägar en bil inte kan. Men oavsett om det var sant eller inte så visste polisen också att hon efter att mördats åkt hem till Colin och att de då hade ätit middag och sen liksom bara hängt som en helt vanlig kväll. Ja, och så, men hon är helt enkelt borta. Så polisen försökte följa hennes steg innan hon försvann. Hon hade setts på en flygplats i norra Texas med munskydd, en ny frisyr. Och den här frisyren fick henne att likna hennes syster. Hon hade så här jättelångt, lockigt, vackert hår i liksom så här, gyllene färg typ. Mm. Och när hon klippte, eller liksom, när hon såg på de här övervakningsbilderna så hade hon klippt det kort. Hon hade färgat det mörkt och sådär. Och vilket då fick henne att se ut mer som hennes syster. Så hon syntes där på den flygplatsen i Texas. Sen sågs hon också på Newark i New York med samma frisyr, med munskydd och med en yogamatta fastspänd på sin väska. Men hon fanns inte med på några register på någon flight från New York den dagen. Så det var som att hon bara gått upp i rök. Polisen anade att hon kanske hade använt någon annans pass, men de hade liksom inte så mycket mer än så att gå på. Så polisen var bakbundna helt enkelt. Var skulle de börja någonstans? Men så var det någon riktigt smart person hos polisen som tänkte. Hon gillar ju yoga. Hon hade en yogamatta på ryggen. Kan det vara så att hon tagit tillflykt till någon yogaort? Så deras första steg när det här snillet kläckte den här idén var helt enkelt att kolla vilka flighter som gått från New York den dagen som är då till en klassisk yogadestination helt enkelt. Så på så vis...
Vad har vi för goa yoga-destinationer egentligen?
Ja, men det finns ju massa sådana i Mexiko och du vet så.
Just det.
Så de fick fram en lista över olika platser som hon skulle kunna tänka åka till helt enkelt. Och när de fått den här listan så tog de kontakt med alla de här platsernas lokala polismyndigheter. De skickade ut bilder på Caitlin och information och så vidare. Och sen fick de helt enkelt vänta. Vilket de fick göra i 6 veckor innan de fick ett tips. Lokalpolisen på en yogaort i Costa Rica ringde och sa att det fanns en person som liknade Caitlin som arbetade i en reception på ett hostel. Den 29 juni 2022 klev en man in på det här hostlet och frågade om de hade ett rum. Kvinnan i receptionen sa att det fanns och då sa den här mannen, ja, jag kommer tillbaka, jag ska bara gå och äta lite. Men så fort han hade lämnat receptionen så stormade det in ett helt SWAT-team med poliser. De frågade om de kunde få se den här kvinnan i receptionens papper och hon var så här, jag har inga papper, du vet så här. Och hennes kollega som stod bredvid i repan bara, vad fan pågår det? Så han är bara så här, men jag kan öppna hennes liksom kassaskåp, eller vet du, de hade såna här liksom safety deposit boxes där man typ kunde lägga sina grejer som man vet finns på hostel för att ja, vilket han då gjorde, där polisen hittade olika pass som inte var det var inte Caitlins då, det var falska pass helt enkelt. Så de grep henne och tog tillbaka henne till Austin. Så det är då Caitlin som står där med nytt hår.
Men alltså, hur jävla sjukt att det funkade typ.
Ja. Alltså det är så sjukt. Och det som hade hänt då efter att hon hade lämnat New York var att hon hade då checkat in på det här hostelet under ett annat namn och senare hade hon då fått jobb där. Hon hade hängt omkring i den här stan, lärt känna väldigt mycket folk. Hon hade aldrig hängt med turister utan bara så att tytt sig till de som liksom var lokalbefolkning. Det var tydligen väldigt många som åkte från Austin till den här platsen för att typ utöva yoga liksom. Så hon, folk var verkligen såhär, men hon ville aldrig prata med några amerikanska turister utan hon hängde bara med folk som typ inte var från USA helt enkelt. Och hon hade då hängt där i 40 40 dagar. Och under tiden som hon var i Costa Rica besökte hon en klinik där hon av en händelse opererade sin näsa. Så hon har verkligen försökt att få sig själv att se ut som...
Se annorlunda ut.
Ja. Så hon hade liksom hållit en väldigt låg profil, men det räckte ju då inte hela vägen. Hon tog som sagt med tillbaka till USA där hon ställdes inför rätta för mordet på Mo. Hon fortsatte att neka att hon var skyldig. Hennes försvar försökte peka åt Collins håll, men det gick inte så bra med det. Under tiden som hon satt häktad så lyckades hon rymma från vakter när hon var på väg till doktorn. Men den gången lyckades hon inte hålla sig borta lika länge. Då var det bara som att hon var på flykt i typ några timmar. Men det är så intressant att först flydde hon, lyckades hålla sig borta i 40 dagar och sen så flyr hon igen från vakter. Alltså hon måste ju vara...
Men gud!
Som en liten ål typ.
Bara ja, glider verkligen. Igenom.
Den 16 november 2023 fälldes Caitlin mot sitt nekande och dömdes till 90 år i fängelse och till att betala 15 miljoner dollar till Mos föräldrar i skadestånd.
Jävlar!
Hur sjukt.
Så jävla. Men också typ hela den här grejen att så här, de dejtade i typ en vecka eller två.
Ja. Uh-huh.
Det är också helt jävla fruktansvärt.
Ja, nej, det är så sjukt. Och du vet, ja, nej, men det är så jävla sorgligt. Jag har läst en artikel på CNN skriven av Eric Levinson och Hannah Sorison och Dacken Andone. Jag har skrivit två artiklar, eller jag har inte skrivit, jag har läst två artiklar skrivna av Jill Cedarstrom på NBC. En artikel på Oxygen skriven av Elizabeth Ford och en artikel av Ford McCracken på Statesman.com.
Lite olika. Vad sa du?
Ford McCracken. Så starkt namn.
Så jävla starkt namn.
Lite olika Wikipedia-sidor och så har jag lyssnat på Love Murder och ett avsnitt av Dateline.
Uff!
Uff!
Vilken jävla utredning, eller?
Ja, så sjukt.
Riktigt jävla sjukt. Och typ att det är så här, det är någonting när de gör så himla liksom smarta i citationstecken typ val, att man bara, nu åker jag hela vägen hit. Och sen så jobbar jag med, alltså du vet, jag håller mig i låg profil, jag ändrar mitt utseende och så bara, räcker det ändå inte?
Nej. Och det är bara sån jävla slump att han bara, hon hade ju en yogamatta på ryggen. Kan det vara så att hon typ åkte för att yoga någon annanstans?
Jo, jag älskade verkligen yoga. Och så man bara, du har med din matta. Du kan göra yoga var som helst, ska du säga. Alltså hon hade varit liksom, om bara hade hon åkt ett ställe som inte var traditionellt yogaställe, så hade hon typ klarat sig.
Typ.
Mm. Men det var ju tur att hon gjorde det. Att hon älskade hunden så himla, himla mycket. Du, tack snälla.
Tack.
Tack även till er som har lyssnat. Nästa vecka när vi släpper är det alltså, vad är det, annandag typ?
Ja, gud.
Vad sjukt.
Då är vi lediga allihopa, hoppas vi.
Ja, men vet du, och så är vi, god jul.
God jul.
Tack för att ni är med oss, vi är så glada för det.
Det är vi verkligen.
Hej då!
En del av